För prövningar vi möta få, den saken är helt klar. Det är inte det som är det konstiga med den här sången, utan det är det att det inte är Herrens vägar precis. Jakob skriver så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Vi kommer att möta prövningar allesammans. Många av oss har redan gjort det. Vi kan vara helt övertygade om att den dag som Guds kraft verkar så mäktigt i våra liv att folk börjar resa bort, så kommer vi att möta prövningar. Vi är kallade till det. Det är inte någon behaglig tillvaro på en första klassens plyschsoffa det här, utan vi är kallade att ta på oss vårt kors var dag och följa Herren. Så att visst, det kommer att bli svårigheter. Men, säger Herren i sitt ord, vår tro ska då förväntas bestå provet. Vad är det vi ska tro på då? Ska vi tro på att allting är gott och väl och att jag har det bra fast jag inte har det bra? Oh nej, det är inte det du ska tro på. Det första du ska tro på, det är att du fortfarande är rättfärdig. Intressant. Det var det Job gjorde, och han bestod provet. Hans tro bestod provet i prövningen. Och det var det som djävulen ville få testa när det gällde Job. Låt oss nu se om vi inte kan få honom lite orättfärdig i alla fall, om jag får drabba honom med lite varje. Han var fortfarande rättfärdig. Hans tro bestod provet. Hur ska vår tro kunna bestå provet när djävulen drabbar oss? Jo, helt enkelt genom att vi håller i minnet att det här är inte Gud. Det är väldigt enkelt, men det är enkelt. Allting som tillhör Guds rike är enkelt. Det är bara vi som krånglar till med våra människotankar. Så kom inte och säga att det är för enkelt det här, för för enkelt kan det aldrig bli. Det ska fungera för barn och spenabarn, dibarn, spädbarn. Av barns och spenabarns mun har du berett dig en makt till att nedslå, vem då? Fienden och den hämndgirige. Så det här, det ska fungera också för småbarn. Så det är väldigt enkelt, vi kommer ihåg vem det är som drabbar oss. Och så kommer vi ihåg att det här säger inte ett knäpp om detta, att jag skulle vara rättfärdig eller inte rättfärdig. Tvärtom, så när djävulen kommer och hemsöker oss, så jublar vi halleluja, det är för att jag är rättfärdig som han är här. Intressant. Vi tänker inte människotankar längre, utan vi tänker så här att har jag påhälsning av tjuven, så är det för att jag har något att stjäla. För att jag har något som fel. För att jag har någonting som kan stjälas ifrån mig. Okej, håll hårt i grejerna. Om din tro består provet, vad händer då? Jo, då blir du uthållig. Och det är ju inte dumt att vara uthållig. Tänk så ofta man skulle önska lite mer uthållighet i sitt liv. Uthållighet i bönekamper, uthållighet att söka Guds vilja, uthållighet i lite av varje. Så att det enda djävulen kan åstadkomma med ett ljusets barn, när han drabbar oss med det ena eller andra i hopp om att lura dit oss, det är att han gör oss uthålliga. Ja, det var ju inte dumt. Så Gud vänder allt vad djävulen gör till gott, om vi bara förstår och samarbetar med Gud. Jakob fortsätter: om någon av er brister i vishet, skall han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse, och han ska få vad han ber om. Förstår du, detta är ju också ett väldigt härligt löfte när vi hamnar i såna här jobbssituationer. Rätt vad det är måste vi faktiskt ha lite besked ifrån Gud, vem det är som gör att vi sitter där vi sitter. Därför vi måste alltid ha ett öppet sinne inför detta, att det kan vara Gud. Det kan vara så att jag vandrar på egna vägar och inte tänker på det. Jag har stött på det många, många gånger. Ofta i själavården stöter man på detta med människor som vandrar på egna vägar och inte tänker på det. Jag ska bara nämna två typexempel, de vanligaste. Det ena är oförsonlighet. Att det finns människor som man inte har förlåtit. Och det kan vara på olika sätt. Jag ska komma att undervisa om det ganska snart. Så att man menar sig ha förlåtit fast man inte har gjort det. Typsituationen är en människa som har skadat dig. Och i början är du väldigt arg på honom. Så småningom så får du annat att tänka på. Och så tänker du inte längre på det här. Och då säger du, nu har jag förlåtit. Det har du inte gjort. Vi ska komma tillbaka till det senare. Du märker att du inte har förlåtit. Därför när den här personen kommer och gör samma sak en gång till. Så blir du dubbelt så arg som du blir första gången. Då har du din vrede kvar fast den ligger så att säga lite undangömd. Du har inte blivit av med den. Därför att förlåtelse är att bli av med sin vrede. Så att sånt kan behöva uppenbaras i ens liv. Och då är det fantastiskt skönt när det börjar blåsa snålt kring öronen att vi har en Gud som svarar på frågor. En Gud som om han tuktar oss också förklarar varför. Det är Bibelns samlade vittnesbörd om Gud. Jag har aldrig varit med om en människa som burit på gammal oförsonlighet och som Gud lämnat i sticket. Och inte hjälpt till att förklara varför. När man väl kommer till skott och vi har suttit och satt oss ner och samtalat om det. Och be över det. Den andra varianten. Det är att inte Gud får råda i våra liv på det sättet att vi alltid söker Guds vilja först. Jag vill bara erinra om vad jag berättade om mitt eget liv häromdagen. Under de åren då jag var framgångsrik som forskare och läkare och Gud ville ha mig till någonting annat. Jag menar, jag levde inte i äktenskapsbrott och jag sprängde inte kassaskåp och jag gick inte ens på bio, för det hann jag inte. Om man nu ska jämföra med lite vanliga fariseiska syndkataloger. Utan jag levde ett väldigt respektabelt liv på alla sätt. Men jag var inte där Gud ville ha mig. Och jag blev sjuk. Och Gud sa till mig, det är min nåd att du är sjuk och du ska tacka mig. Vad hade det blivit av dig om du inte hade blivit sjuk? Tror du att Israels barn hade följt Mose ut i Egypten om de hade haft det bra i öknen? Jag hade kunnat fråga Gud, vad är det som är fel i mitt liv? Jag hade kunnat fråga Gud när han sa så. Herre, vart vill du att jag ska gå? Jag grät. Jag tackade Gud för att han talade till mig. Jag tackade Gud för hans nåd. Men jag frågade inte. Jag var sjuk i ytterligare 2,5 år. Tills Gud genom en profet talade så i klartext att jag inte längre kunde stänga öronen. Men jag hade inte behövt vara det. Jag vandrade på egna vägar. Men alltså ett Guds barn. Som lever i försonlighet. Med hela sin omgivning. Som alltså inte på djävulens vis sprider anklagelser omkring sig. För det är alltid djävulen som anklagar. Och en människa som vet Guds väg i hans liv. Och som vandrar på den vägen. En sådan människa ska inte räkna med någon Guds tuktan i sitt liv. I första hand. Utan att fienden ser att det här är en människa som måste stoppas på olika sätt. Han är rättfärdig, det stinker rättfärdighet. Jag står inte ut med honom. Men du kan komma i tvivelsmål. Vad gör du då? Då frågar du Gud. Gud ger villigt åt alla. Han ger utan förbehåll. Och utan förebråelser. Så länge det är förebråelser i det hela. Så vet du var det kommer ifrån. Därför Gud ger utan förebråelser till alla sina barn. Han talar som sagt milt. Han utsläcker ingen rykande vek. När vi har hjärtan av kött talar han försiktigt. Men han talar. Och om du själv är så betryckt och bekymrad i dina svårigheter att du har svårt att förstå vad som är upp och ner, så har Gud ställt profeter, herdar och lärare i församlingen. Du ska kunna få hjälp att veta vad som är upp och vad som är ner. För att din tro ska bestå provet och du ska bli fri. Det är också intressant. Vi går till 1 Korinthierbrevet 10:13. att se att när såna här saker drabbar oss, och det kan de göra, kan ju alltså bli förföljelse, det kan bli andra svårigheter, så har Gud redan från början granskat och censurerat det som djävulen tänker göra i våra liv. Precis som det var med Jobb. Vi förstår inte alla enskildheter varför Jobb överhuvudtaget fick chansen. Men när så sker i våra liv att djävulen är på gång, så ska vi veta att Gud har granskat det hela från början. Första Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. På något sätt är det tydligen än idag så att Gud ibland måste lämna ut delar av våra liv. Ta bort en del av den här häcken som det står i engelska bibeln om Jobb. Satan säger till Gud att du har ju byggt upp en häck runt omkring honom, så jag kommer inte åt honom. Och Gud tar bort en del av den här häcken och han kommer åt vissa saker. Men Gud säger, det och det får du göra, det och det får du inte göra. Och djävulen, han går inte sin väg och säger, ja det gör ju jag som jag vill, för jag är ju upprorets härskare här och jag är ju alltså självrådighetens andeförste. Utan han gör precis som Gud säger. Han kan inte ta det som Gud har sagt att han inte får ta. Om ni inte visste det förut, djävulen är lydig, visste ni det? Djävulen är lydig. När Guds vilja uttalas så kan djävulen inte strida mot den. Djävulen är lydig, men han är det inte av hjärtat, inte av kärlek utan bara av rädsla. Och Gud vill att vi ska lyda av kärlek och inte av rädsla, därför att det är en värdelös lydnad. Han vill bygga upp oss med sin kärlek så att vi lyder i kärlek. Annars fungerar vi på samma sätt som djävulen. Och det bär lika dålig frukt. Det är sagt inom parentes. Jag säger en annan sak inom parentes också. Detta att djävulen är lydig, det är det som är grundvalen för att vi kan driva ut demoner. De måste lyda, därför att de är lydiga. Vi tänker lätt så här, när man står inför en människa som man förstår måste befrias ifrån en ond ande, att ja, men de här onda andarna, de lyder väl inte mig, de lyder ju inte ens Gud. Eller hur? Så det går säkert inte, det står visst att vi ska ha makt att trampa på ormar och skorpion, men det gäller nog inte mig. Och så är man där igen. Har man låtit anklaga sig? Låtit lura sig. De onda andemakterna är lydiga, men de är det inte av kärlek. Men när det gudomliga ordet uttalas måste de lyda. Så vi behöver inte vänta tills den person som ska befrias börjar att välta möbler och kräkas och rapa och hosta i papperspåsar och annat sånt här för att vi ska tro att han har blivit befriad. Vi bara uttalar det gudomliga ordet och han ska bli fri, därför att vi vet att djävulen måste lyda. Förstår ni? Halleluja. Det var en parentes. Men djävulen är lydig. Och Gud säger så här i sitt ord, att innan hemsökelsen drabbar oss så har Gud granskat två saker i vår situation. Det ena är detta, att inte prövningen får bli övermäktig. Den får inte bli övermänsklig, står det här. Det får inte bli mer än vi klarar av. Har du sett det? Många gånger tycker man att det är så. Jag pallar inte för det här. Men då måste vi vänja oss vid att inte bekymra oss för morgondagen, för det är ofta den som gräver ur oss. Ja. Utan var dag får ha nog av sin egen plåga, då går det. Det är det första. Det andra är att om Gud ser att det inte finns någon utväg, så säger han stopp till djävulen. Det där får du inte göra. Nej, det är djävulen, du gör inte det. Alltså, varje gång du kommer i en situation där du vet att här har djävulen varit framme, det här är prövningar, det här är svårigheter i mitt liv, håll fast vid att det finns en utväg. Det finns en utväg. Det gör det alltid. Att det finns en utväg när Gud tuktar, den saken är ju klar. Men att det finns en utväg när djävulen är fram och slår dig, det är ju mera trösterikt att tänka på. För han vill ju inte att det ska finnas utvägar. Men Gud ser alltså till att det finns en utväg. Och när du har hittat den utvägen, därför att du ber om vishet, och får vishet av den Gud som ger vishet åt alla utan hårda ord, utan förebråelse, ja, då kommer du att vinna seger. Och du förstår att på det sättet är vi kallade att börja vinna segrar över djävulen. De där segrarna som vinnes på plyschsoffan som jag brukar tala om, de är så sparsamma jämfört med de som man vinner när man tycker det verkar som hela taket håller på att ramla ner på en. Så därför slår vi upp i Romarbrevet 8, ska ni se. Jag läser verserna 31-39. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ser du, här står det talat om att vinna seger. Över allt detta triumferar vi. Det står inte, när jag ligger på plyschsoffan och tittar ut över min härliga swimmingpool så triumferar jag. Utan det står så här, vi är räknade till slaktfår. Det finns en hemlighet i det här som vi inte förstår. Men det är hemligheten att när djävulen hemsöker oss med prövningar och vi står fasta i tron därför att vi vet vad som är upp och vi vet vad som är ner. Vi låter inte rättfärdighetsmedvetandet tas ifrån oss. Vi låter inte bilden av en Gud där grumlas för våra ögon. Vi står fasta, vi ber om vishet, vi söker Guds utväg, vi finner den utvägen. Då vinner vi en seger över ondskans andemakter som Paulus här kallar att triumfera. I grundtexten, i den grekiska grundtexten står det, vi vinner en hyperseger. En hyperseger. Halleluja. Så hyperseger, det kan du bara vinna när du själv sitter i trångmål. De verkligt stora segrarna. Men då vinner du seger. I den engelska bibeln står det, we are more than conquerors. Vi är mer än erövrare. Men det står precis i samma sammanhang att för den skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfår. Vi förstår inte alltid det här. Men vi börjar ana vilka vägar vi ska gå för att vinna den segern. Och den segern kommer att vida överglänsa de svårigheter vi möter på vägen. Men om vi inte fattar spelets regler, då åker vi dit. Då blir vi sittande. Det är väldigt enkelt. Vi ska gå till Hebreerbrevet 11:6. Jag träffade, eller hörde, för ett par veckor sedan en pastor hålla den kortaste predikan jag har hört. Och en av dem som har välsignat mig, tror jag, mest som jag överhuvudtaget kan tänka. Vi hade en amerikan här med ett stort team, John Wimber. Han var här i tabernaklet för ett par veckor sedan och han hade med sig en ung pastor från en annan församling. Och på ett av kvällsmötena höll han en liten betraktelse. Eller rättare sagt, han berättade en erfarenhet som är fantastiskt viktig och som gladde mig så mycket. Han berättade så här att i den församling som han ledde så hade de börjat med förbönsgudstjänster. För de sjuka, eller rättare sagt, de hade sagt vid 11 mötena varje söndag att alla som är sjuka kommer fram, sätter sig på första bänken, så smörjer vi med olja och lägger händerna på och så ska ni bli friska. Och så gjorde man det och inte en kotte blir frisk. Och det där, det har vi ju lite erfarenhet av, inte sant? Det har jag erfarenhet av i mitt liv. Vi startade förbönsgudstjänster en gång i världen och det var väldigt få som blev friska. Och de höll på och de höll på, för de tänkte att det bara var uthållig. Men det hände ingenting. Och då hände det där istället som brukar hända såna här förbönsgudstjänster, att till en början så var man trosvis och räknade med att det skulle gå fort det här, och pang, pang, pang och så. Och så småningom så gick det över till någon sorts halvsjälavård. Man höll på att prata innan man la händerna på. Ni vet, så här som det blir. lite diskussioner och debatt och det börjar lukta jobbsvänner om det. Okej. Denne pastor, han blev så förtvivlad så att han gick inför Gud med frågan, varför blir det så här? Och då gav Gud honom Hebreerbrevet 11:6, nu läser vi det. Gud tog fram det här ordet, utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Och då kommer vi genast till den här otäcka kopplingen som många människor känner som fördömelse. Åh, nu måste jag tro också. De säger att det inte behövs gärningar här i världen för att man ska beveka Gud. Men jag vet att en gärning som är det värsta av allt och det är att tro. Jag skulle gärna åka till Australien eller göra vad som helst, lyfta mig håret bara jag slapp och tro för att bli frisk. Intressant. Tron kan bli supergärningen. Den verkliga träldomen, meritgärningen över alla meritgärningar. Åh, jag måste pumpa upp mig till en visshet nu om att Gud vill hela mig trots att jag ju har en massa erfarenheter att släpa på. Gud talade till den här pastorn och så sa han så här. Du förstår, det finns inte en kott i den här församlingen som inte tror att jag finns. Det gör allihopa. Men det finns ingen som tror att jag lönar den som söker mig. Halleluja. Hur ska man komma fram till en tro på att Gud är den Gud som lönar dem som söker honom? Ja, det är ingenting du behöver pumpa upp dig till. Det är ingenting du behöver prestera. Det är bara så att du måste se sanningen. När sanningen har gått upp för dig, då är detta den självklaraste saken i världen. Det är inte ett dugg svårt. Du måste bara fatta vad Gud har gjort i ditt liv och vad djävulen har gjort i ditt liv. Sen kommer resten automatiskt. För det här är enkelt. Det ska fungera för barn. Det ska fungera för småbarn. Och det gör det. Det fungerar mycket lättare för dem. Men de har inte så mycket människotankar. Det är hela tiden att bryta ner alla våra människofunderingar. Allt det här som Jobs vänner i oss själva har totat ihop i våra skallar. Så att vi till sist inte vet vad som är Gud och inte vet vad som är djävulen. Och vi har inte längre en riktig uppfattning om vem Gud är och vad han vill. Denne pastorn berättade. Jag predikade varje söndag i 2 år. Observera, i 2 hela år om att Gud är god. Sen blir människorna friska. Förstår ni? Det är bara sanningen som behöver gå upp för oss. Det är inte konstigare. Det är faktiskt inte konstigare. Jag skulle önska att ni allihopa idag slutade att se på tron som en sorts Herkulesprestation av något slag. Då man ska likt Stålmannen blåsa upp sig så här och göra övernaturliga grejer. Tron är en självklarhet för den som har lärt känna Gud. Förstår ni mig? Och därför är det så här att det finns ingenting som är så viktigt i vårt kristna liv som att vi lär känna Gud. Vi går nu till Johannes första brev. Glory to God, glory to God. Första brevet, 2:3. Och där ska vi hitta en liten bibelvers som visar för oss hur viktigt det är att man har den helige ande med sig när man läser i Bibeln. 1 Johannes 2:3. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Åh, där är de där buden igen. Åh, jag har misslyckats med det, jag har misslyckats med detta. Och det yppersta budet av allt är att man ska älska, och det gör ju inte jag. Oj, oj, oj. Jag är kass. Ja, låt nu inte lura dig. Du är rättfärdig. Men om du ser på ditt liv och ser att det inte är allt som funkar i ditt liv. Det där med kärleken till exempel, det är kanske lite si och så med det. Du tänker kanske lite väl mycket på dig själv och du är pinsamt medveten om det. Ja, då ger dig Johannes en utmärkt förklaring till det. Du har inte lärt känna Gud. För när du har lärt känna Gud så fungerar det kristna livet. Inte därför att du lyfter i håret, inte därför att du presterar en massa tro av något slag, inte därför att du pumpar upp det till det ena efter det andra, utan det är bara så att det fungerar av sig självt. När det går upp för dig hur otroligt mycket, jag säger otroligt mycket, som Gud älskar dig, då kommer alltihop att fungera. För du kommer att känna dig så kopiöst älskad att kärleken bara flyter ut ur dig. Du begär inget hellre än att få älska hela världen och människorna, också dina fiender, också de som förföljer dig. Det är ingen prestation att vända andra kinden till, utan plötsligt bara fungerar det. Därför att du har upptäckt Guds kärlek till dig. Du har lärt känna Gud. När detta går upp för dig i ditt hjärta, inte bara i huvudet. Det betyder inte så mycket vad som går upp för dig i huvudet, utan i hjärtat. Men när det går upp för dig i hjärtat, då är du livsfarlig för djävulen. Helt livsfarlig. Du kommer att ha en frimodighet som är gränslös. Därför du kommer att ha ett sånt förtroende för din far i himlen. Du kommer att ha lämnat alla besvikelser bakom dig. Du kommer att vara uppfylld av kärlek. Du kommer att sluta tänka på din barndom då du inte fick den kärlek du skulle. Därför det har de flesta människor inte fått i sin barndom. De flesta, vi lever dock i ofullkomlighetens värld. Utan du står i ett ständigt flöde av en ny kärlek som helt kommer att prägla ditt liv, helt förvandla ditt liv. Du kommer att stinka kärlek, tycker djävulen. Och han kommer att fly för dig. Det kommer att fungera därför att du har lärt känna Gud. Förstår du nu hela det här spelet som vi har sett i Jobs liv? Med lidandena, prövningarna, katastroferna och människotankarna. Det går allt sammans ut på att fördunkla bilden av vem Gud är och vad han har gett oss. Förstår ni? Viktigt, mycket viktigt. Vi slår upp i, ni kan hålla kvar ett finger i Johannes 1. Så slår vi upp i Romarbrevet 16 och 20. Så ska vi i förbifarten göra oss fria från en vanföreställning som somliga har. Nämligen det här att det är Gud som ska besegra djävulen. Romarbrevet 16 och 20. Romarbrevet 16 och 20. Där står så här. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Ja, under era fötter. Det kan hända att den yttersta tiden kommer väldigt snart nu. Det är kanske alldeles bokstavligt under era fötter som det här ska ske. Spännande, inte sant? Otroligt spännande. Och ni förstår att det finns många kristna som är rädda för djävulen. Och det kan ju vara lite tröstrikt att veta att djävulen är väl så rädd för dig som du är för honom. Han har mycket större anledning, för han kan Bibeln bättre än vad både du och jag kan. Han vet vad som väntar. Och därför är han på alla sätt ute efter att ta bilden av den kärleksfulla guden ifrån oss. Han vill på allt sätt, inte bara förskapa sig till ljusets ängel, utan förskapa Gud till mörkrets furste. Klarar han det, så kan han uppskjuta sitt oundvikliga öde ytterligare ett tag. Vi går tillbaka till första Johannesbrevet. Och så ska vi läsa verserna 12 och 13 i andra kapitlet. Jag 12 och 13 i andra kapitlet. Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den ond. Johannes skisserar här i den heliga ande mognadsstadier i den kristnes tillväxt. Först finns det barn. Och så finns det unga. Och sen finns det vuxna. De är så vuxna som de kallas för fäder, och det kallas de därför att de kan få barn. De kan utbreda Guds rike, de är människofiskare, de kan göra nya människor till kristna, till lärjungar. De är fäder, de kan få barn. Vad säger han nu om fäderna? Ni känner honom som är till från början. Det är målet för hela den utvecklingsprocess som förespeglas oss. Det går inte ut på att vi ska lära oss en massa bönetekniker. Det går inte ut på att vi ska lära oss det ena eller andra. Det går ut på att lära känna Gud. För då fungerar allting av sig självt. Allt som inte fungerar av sig självt är fariseism. Allt som vi måste kämpa med och besluta oss för och oj, jag har ingen lust och så vidare, kallar Paulus för träldom. Låt inte träldomsoket läggas på er på nytt, säger han till församlingen Galatien. För att ni ska vara fria har Kristus frigjort er. Till att ha en tro som är verksam i kärlek. Det är målet alltså. Och det är nu så lurigt det här att man tänker så lätt att jag skulle behöva lära mig lite mera om hur man profeterar och hur man skiljer mellan andra. Det måste jag lära mig. Jag måste lära mig det ena och jag måste lära mig det andra. Man är ute efter handgrepp och knep, inte sant? Väldigt ofta är man det. Ja, det jag säger inte att det är fel. Men se aldrig något sådant som slutmålet. Gå aldrig omkring och tänk i ditt hjärta, jag vet vem Gud är, nu ska jag bara lära mig lite handgrepp här. Utan tänk först av allt att eftersom Gud är en Gud som aldrig kan spekuleras ut, utan bara tas emot som en uppenbarelse, som en vision i ens innersta, så utgå från att detta med att lära känna Gud, det är det största, det är det rikaste, det är på ett sätt både det svåraste och det lättaste. Därför Gud kommer det till mötes. Det finns ingenting som Gud vill så mycket som att du ska lära känna honom. Men det är det viktigaste av allt. Jaha, så står det talat om barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull, står det. Och du vet hur det är när man är nyomvänd. Man vet väldigt mycket om sig själv. Man vet väldigt mycket om sina synder. Och man håller på liksom och rotar i det här ännu. Och det finns människor som blir angripna på samma sätt som Jobb blev angripen, så att de stannar kvar i det här stadiet att ständigt hålla på och liksom jobba med sina synder. Och det ligger en bedräglighet i det här. Jag stryker på nytt under: du ska bekänna synd inför Gud. Jag hör inte till dem som säger att nu är vi så rättfärdiga så vi behöver aldrig mer tänka på synden i vårt liv. Köttet finns kvar, den gamla människan finns kvar. Vi kämpar mot den hela vårt liv. Men det kan bli så här att man blir så uppfylld av detta. Man vet vad Gud vill. Och ja, Gud vill detta och Gud vill det. Åh, jag måste kämpa mot synden i mitt liv. Du förstår, det är en väldig skillnad på om du har ett mörkt rum. Och så tänker du det så här: jag skulle inte vilja att det var så mörkt. Jag måste skaffa mig någon sorts skyffel och skyffla ut mörkret. Man kan bli så upptagen med att skapa brist på mörker så man glömmer av att det viktiga är att man istället sätter på ljuset. Det är en väldigt viktig skillnad och den är väldigt lurig. Den konserverar den på barnstadiet. Det var detta som Jobs vänner hela tiden försökte tala om för Jobb. Börjar du bekänna synder som du inte vet om, så ska du se, då börjar det hända saker. Det gör det inte alls, det vet vi allihopa. Det leder ingen vart att vi håller på att bekänna synder som vi inte vet vad det är för någonting. Liksom det inte leder någon vart att vi håller på att bekänna samma synder gång på gång. Det bara binder oss i barnstadiet. Vad gör vi istället? Vi utgår från att när vi har bekänt allt som Herren har visat oss, så är vi öppna inför Gud och säger: du får fortsätta att visa oss. Lys med din heliga ande in. Jag ska inte ta emot några anklagelser, men när du talar kärleksfullt och försiktigt, då vet jag att det blir löst. Det har vi alla erfarenhet av. Att Gud har talat in i vårt hjärta så vi blivit lösta från det ena eller andra. Vi har också erfarenhet av när djävulen har anklagat oss, att vi blivit fast i istället. Vi lär oss att känna skillnaden och vi har alltid en dörr öppen i riktning mot himlen. Herre, du pekar, du talar, du undervisar, du hjälper mig med det här. Nu går jag vidare. För nu så ska jag bli en yngling. Jag ska bli en ungdom. Och det är inte någon sorts storm i pubertetskris det här när man kastar möbler och bär sig åt. Utan istället så är man en människa som är på tillväxt och besegrar den onde. Det är vad vi håller på med nu. Vi håller på att avslöja den onde. Vi håller på att lära oss hur han griper in i våra liv, hur han försöker hindra oss, hur han med prövningar försöker ta ifrån oss det liv vi har fått som barn. Han försöker ta ifrån oss barnaskapet hos Gud. Han försöker ta ifrån oss rättfärdigheten. Han försöker ta ifrån oss Guds egen vision i våra liv. Men vi står på tillväxt. Vi växer. Vi övervinner djävulen. Och då ligger vägen öppen för oss till att bli fäder. Det är det hela går ut på. Det är det vi är här för att bli. Vi vill bli andliga fäder och andliga mödrar. Människor som kan få barn. Det är härligt att få barn. Jag önskar er alla en stor barnskara. Både andligt och fysiskt. Ja, vi bläddrar ett par sidor framåt i första Johannesbrevet till det fjärde kapitlet. Där ska vi ta den 7:e och 8:e versen till en början. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Det är väldigt viktigt att man har ögonen med sig när man läser i Bibeln. För som sagt, man får alltid hjälp ifrån mörkrets rike. Med lite anklagelse här och lite brinnande pilar där. Och så läser man alltså så här att den som inte älskar honom känns inte Gud vid. Så har, jag är övertygad om att så har många av er läst den här texten förut. Därför att det går en så knivskarp gräns mellan Guds barn och djävulens barn i första Johannesbrevet. Och så läser man och så tänker man att beskrivningen att döma så är det ju helt klart vart jag hör, tyvärr. Så jag läser något annat. Låt inte lura dig. Låt inte din rättfärdighet tas ifrån dig. Du är Guds barn. Och när du får klart för dig i ditt hjärta hur mycket du är Guds barn och vilka resurser som står till ditt förfogande, då fungerar allting automatiskt. Och det är vad Johannes säger här också. Kärleken kommer från Gud, alltså inte från dig själv. Den kommer från Gud. Och den som älskar, han är bara en kanal för Guds kärlek. Och han känner Gud. Det är hela vitsen i allt sammans. Så fort du känner Gud så flyter kärleken igenom dig. Men om du upptäcker att kärleken inte flyter genom ditt liv, så är det därför att du inte känner Gud. Då får du satsa på att lära känna honom. Och då gäller det först och främst att avslöja människotankar, lögner, felföreställningar. Med ordets och andens hjälp bekanta dig med Gud. Det är ingen konst att tro Gud om vad som helst när du väl har blivit bekant med honom. Med den Gud som finns. Men om du har en fel föreställning i ditt inre om vem Gud är, så kan du pumpa upp det till vilken tro som helst och du kommer att finna det så svettigt och så jobbigt och så mödosamt och så opolitligt och tröttsamt och besvärligt. Och du kommer att gå på så många stötar och nitar också för den delen, därför att plötsligt så fungerar inte en sån tro som man pumpar upp på det där viset. Du behöver bara se vem Gud är, så ordnar sig alltsammans. Vi hoppar några verser längre ner, jag börjar läsa 17:e versen. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Låt oss nu ta åklagaren till hjälp och läsa den här texten. Det brukar vara väldigt tacksamt och roligt. Sådan som han är, sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Ja, det är ju inte jag i alla fall. Tyvärr, jag skulle önska att det var så, men det är inte så. Det kan vem som helst se till mig, ja. Och i detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Eftersom jag inte är som Kristus i denna världen, så kan jag alltså inte vara frimodig på domens dag. Undrar om jag är Guds barn egentligen. Kärleken har ju i alla fall inte nått sin fullhet i mig. Jag måste skärpa mig. Jag måste skärpa mig. Känns det igen? Halleluja. Nu kastar vi ut djävulen och så läser vi på Guds sätt istället. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och du förstår, detta är knutpunkten i väldigt många kristna människors liv. Jag brukar ibland tala om att vi kristna, vi har en fantastisk förmåga att stå mitt i regnet utan att bli blöta. Guds kärlek bara faller som ett ösregn över oss. Och vi står snustorra. Det är likadant människor emellan många gånger. Jag har träffat i själavårdssammanhang människor som sagt så här: jag har aldrig blivit älskad av någon människa i hela mitt liv. De gånger jag har varit i tillfälle att kontrollera om det där är sant har jag alltid funnit det inte ett dugg sant. För även om vi lever i en hård värld så är den inte så hård. Men du förstår, kärlek är någonting som är svårt att ta emot. Vi tror att kärlek är något som är svårt att ge och lätt att ta emot. Men det är precis tvärtom. Det är människotankar och allting är tvärtom i andens värld mot våra människotankar. Kärlek är väldigt lätt att ge. Har du bara kärlek så önskar du inget heller än att få ge kärlek. Du kommer alltid att försätta dig i alla möjliga upptänkbara situationer där du kan ge kärlek, därför att du har kärlek. Och kärleken känns bara som en brinnande börda om du inte får ge den. Så det är lätt att ge kärlek. Men det är svårt att ta emot. Tänk bara när någon kommer och gör dig en tjänst och du vrider dig som en mask och undrar hur ska jag betala det här. Kärlek är svårt att ta emot, men väldigt lätt att ge. När man har den, när man har den. Och det är på samma sätt med oss inför Gud. Vi ber ofta till Gud inför predikningar och bibelstudier: Gud, öppna upp oss så att vi förstår ditt ord. Det står ingenstans i Bibeln att Gud ska öppna upp oss. Det står att jag står inför dörren och knackar, och om du öppnar. Hur gör du då? Jo, du får vara så vänlig och sätta tro till att Gud menar vad han säger. Därför att de människorna som säger så här, det är aldrig någon människa som har älskat mig i hela mitt liv. De har träffat massor av människor som har sagt: jag tycker om dig. Jag älskar dig. Jag vill stödja och hjälpa dig. Och de går bara där och undrar: jag undrar vad han menar med det där. Jag vet ju att ingen människa kan älska mig. Jag vet ju att jag är usel. Men så kommer han och säger att han älskar mig. Han måste ju ljuga. Det är bara så. Han måste ljuga. För jag vet ju hur det är. Så står man där mitt i strömfåran där kärleken bara flödar över en. Och är man snustorr i alla fall. Precis så kan vi göra inför Gud. Det mått av tro som förändrar ditt liv. Det är inte såna här lyfta dig i håret troer eller vad vi ska kalla det för någonting. Utan det är bara detta att du sätter tro till Guds kärleksförklaring. Därför att då kommer Guds kärlek in i ditt liv. Då kan du få någonting att ge ut. Jag menar, månen lyser inte med eget sken. Och du älskar inte med egen kärlek. Sluta och försöka, du snäll. Utan se istället sanningen som den är. Gud önskar bara att få fylla på din bägare så den flödar över. Nå, öppna då bägaren. Ta bort det plastskynket som ligger över. Och låt honom fylla på tills det flödar över. Vad händer då? Jo, så som Kristus är i denna världen så kommer också du att bli. Och den kärlek som då äntligen kommer in i ditt inre och inte bara plaskar på utsidan av dig, den fördriver räddhågan ur ditt liv.